Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I avsnitt 133 intervjuar jag vindsurfaren och eldsjälen Adam Holm som efter satsningen till OS i Rio nu brinner för ett projekt som han själv har varit med om att starta, Chasing the Elements. Men mer om det i avsnittet. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre.
Jag heter Sara och är marknadschef på nyrenoverade Holiday Club i Åre, fjällens träningshotell. Men jag är också fjällfantast och tycker väldigt mycket om att vara ute i fjällen. Därför så tänkte jag dela med mig av två tips till Åre. Att följa med på en gratis längdtekniktimme med vår skidtränare på hotellet. Våra aktiviteter ingår alltid när du bor hos oss. Och att prova på yin-yoga i vår stora nya yogasal. Det här är en helt annan typ av yoga än du troligtvis är van vid, som ger ett skönt inre lugn.
Du som lyssnar på Husky har alltså 10% rabatt när du bokar boende på nya Holiday Club i Åre. Gå in på www.holidayclub.se och ange kampanjkoden Husky när du bokar. Koden gäller ett begränsat antal rum fram till den sista augusti 2017. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com.
Berätta om Storsjön.
Det var jäkligt nice. Vi kom upp och hade helt fantastiska förhållanden hela helgen. Och så höll jag min första presentation med av Chasing the Elements. Som gick riktigt bra. Fick jag... Så det var, slutade med att det var en snubbe från TV4 som satt i publiken och en annan som ville att jag skulle föreläsa på hans sån här jobb kickoff efteråt. Så det ledde till massa roliga grejer.
Är det lite så ditt liv i ett nätskal att det, så här, det ena leder till det andra och du är där och gör någonting och sen så får du öppnas upp en ny dörr för att du träffar någon ny som börjar prata med dig?
Ja, det skulle jag nog säga. Och det har att göra med att jag har väldigt klara visioner och klara mål. Båda de grejerna, det är typ mina två mest aktuella grejer just nu. Jag vill börja hålla fler föreläsningar och jag vill hitta en plattform där vi kan släppa filmen. Och då så dyker det upp, eller jag tror på det, liksom, att när man har ställt in sig på någonting så finns möjligheter, det finns en miljon olika möjligheter där ute varje dag. Typ som nu med det andra också. Nu, jag vet att jag vill starta en podcast och då så tog jag chansen direkt och snackade med honom och då dyker det upp på det sättet liksom.
För vi sitter här på Acast och din vän Leandro jobbar här.
Precis. Ja, vi har börjat spela in nu alltså.
Ja, nu är vi.
Perfekt.
Finns det någon Kan man säga någonting om Adam och vinden?
Adam och vinden. Snarare Adam och naturen. På senaste så har vi gjort lite filmer med några av mina goda vänner som kör street workout. Så de tränar mycket i gym. Och mycket, de kallar sig för beast bars. Och de brukar kalla mig för boy nature. Boy nature med O och stavas med I då. Två I helst. Men alltså, naturen är ju riktigt nice. Och vatten, vind, luft, jord, jag gillar det hela, snö, allt.
Alla elementen.
Ja.
Var bor du någonstans? Var känner du att är hemma för dig?
Hemma för mig, det är Stocksund, helt klart. Det har alltid varit. Jag har alltid bott i samma hus i hela mitt liv faktiskt.
Och det är där du är baserad nu? Det är där du har väskorna då?
Ja, precis. Så jag har ju rest de senaste 4-5 åren och de senaste 3 extremt mycket. Så de senaste 3 åren har varit nästan upp mot 300 dagar, resdagar om året. Men jag har alltid varit baserad där hemma. Så det har varit så här basecamp liksom, där man kommer och laddar om. Och
det är dit räkningen har skickats.
Ja. All brev och så. Så nu bor jag där med min kära pappa.
Den här frågan om vad du gör för någonting när du träffar folk som aldrig har sett dig förut och folk som inte vet vem du är. Hur lyder svaret på den frågan?
Det är alltid lika spännande. Jag brukar ofta skina upp ett leende för att tänka hur jag ska förklara det den här gången. Det beror lite på tillfället också. Hur man vill framställa sig själv. Kan det vara? Men generellt så säger jag liksom, och framförallt hur mycket tid man har och hur intresserad personen faktiskt är. För ibland så slänger folk ur sig och frågar, vad gör du? Och sen tittar de någon annanstans. Men om det är någon
som... Det är då du ger dem det här riktigt långa, komplexa svaret.
Ja, exakt. Ja, alltså.
Sätt det här nu.
Började för exakt år. Nej, men jag brukar svara att jag har en windsurfing bakgrund och nu håller jag på med ett filmprojekt.
Ändå ganska kort och koncist. Ja. Och nu för tiden kanske inte så här jätteovanligt heller. Att man är lite så fri och egen.
Nej, precis.
Vad hade du för uppväxt? Och hur var du under uppväxten? Mm. Var du nature boy? Eller boy nature?
Boy nature. Jag hade en helt fenomenal uppväxt, måste jag faktiskt säga. Växte upp i Stocksund, i vårt hus där, med en fantastisk familj, två helt fantastiska föräldrar och en lilla syster. Det är vår familj. Och jag har varit liksom otroligt aktiv. Min pappa drog mig alltid med ut på... Så fort det var långfärdsskridskor och isar så var vi ute och åkte på isarna. Var det skid och snö i spåren så var vi ute och åkte långfärdsskidor. Var och klättra inomhus, testa på olika grejer. Och bara sjukt härligt sätt att få växa upp och ute i Stocksund också. Som är jättefint, liksom, säkert fint och väldigt hemtrevligt.
Men du hade aldrig liksom så att du tyckte att det var tråkigt att följa med och, som sagt, ut i naturen och så. Det var inte så att du hade någon slags dragning att du hellre ville liksom dra in till stan och bara vill spela tv-spel och jag vet inte vad.
Bra fråga faktiskt. Jag har reflekterat mycket över min lite äldre barndom, alltså när jag kom upp lite mer i tonåren. Men min yngre barndom har jag inte reflekterat så jättemycket över på senaste, så då får jag tänka till lite. Men alltså jag var ju definitivt inte lika into naturen när jag var yngre. För att...
Men fanns det annat som lockade då liksom?
Ja, när man var liten så det som lockade mest var ju typ att hänga med polarna. Fast jag har alltid varit extremt aktiv, jag har haft mycket energi och velat göra saker och...
Mycket gräsfläckar på byxorna.
Ja, det skulle jag verkligen säga. Mycket grästäckar på byxorna. Men någonting som liksom kom tillbaka under när jag var liten var att jag var alltid väldigt nöjd där jag var. Extremt nöjd där jag var. Om vi var ute på Sandan på somrarna där min familj har en stuga, så ville jag flytta dit. För jag träffade unga som bodde där och de berättade hur bra det var. Var vi, åkte vi utomlands och reste någonstans, eller var vi hemma, eller var vi... Jag trivdes i princip alltid var jag än var. Det skulle jag nog säga är mitt liksom...
Anpassningsbaren då?
Ja.
Mm. Sandhamn då? Vad har det betytt för dig att vara där ute? Hur mycket har du varit där?
Varje sommar, hela mitt liv. Mm. Så min farfar, jag kommer från en seglingssläkt där alla generationer från min pappas sida har seglat och varit typ så här. Nu har min pappa reserv på OS 84 i windsurfing, och sen så efter det så har typ ungefär 4-5 generationer. Ja, 4 generationer. Nu ska jag... Jag är faktiskt inte helt säker exakt, men flera generationer så har de varit med på OS i segling. Och min farfar var lots på Sandhamn, så min pappa är uppvuxen på Sandhamn på vintrarna. Och sen så då så har vi haft, fått ärva en liten stuga där ute som vi har haft som sommarställe. Och där ute är det ju liksom, det är grymt. Det är så här, man bygger barkbåtar, man hänger, jag köpte min första windsurfingbräda där ute på en auktion. Jag pantade burkar hela somrarna som man kunde köpa liksom, tuggummi för och liksom fick bara mer och mer gräsfläckar på byxorna varje dag som gick.
Var din pappa windsurfade? När upptäckte du windsurfing?
Som sagt, jag kommer från en seglingssläkt. Så segling...
Det var det primära egentligen.
Det var det primära. Mm. Och man skulle lära sig segla. Och för att lära sig segla ska man ofta segla optimist. Optimistjolle. Som är en, för de som inte vet, en fyrkantig liten låda. Mm. Som guppar fram. Fantastiskt bra sätt att lära sig segla, men väldigt långsam och tråkig när man kollar på bilder på sin pappa när han har vunnit en BMW eller windsurfat på Hawaii eller någonting sånt. Och så skulle man lära sig det där. Sen måste jag faktiskt erkänna att det blev jag faktiskt lite, inte tvingad till, men det var liksom det här måste du bara lära dig.
Men var det typ såhär segla scout typ, eller var det bara någon slags klubb, eller var det bara på eget här ut?
Det var lite olika grejer. Typ Stockholmskuppen körde jag någon gång här i Stockholm. Och sen så körde vi lördagskappseglingar på Sandhamn som min pappa alltid anordnade. Mm. Och ja, det var ingenting för mig. Jag tyckte det gick för långsamt. Jag lirade hockey och åkte skidor. Och jag åkte skateboard och gillade sånt med lite mer action i.
Mm. Optimistjollade andas inte liksom så här Red Bull-sponsrad adrenalin-sport.
Ja. Just när jag var liten så var jag liksom... en av de största, typ det största drömmen som någonsin kunde vara det häftigaste i livet var ju typ att få vara en sån Red Bull-sponsrad atlet. Liksom, det var sjukt coolt.
Och då var optimistjolle, det kändes inte som vägen dit.
Ja, nej, det skulle jag inte säga.
Första gången du ställde dem på en surfbräda, windsurfade. Mm. För var windsurfing din första kontakt med surf?
Ja, det skulle jag säga. Då så jag var halvt tvingad till att segla optimist. Mm. För att lära mig. Vilket jag i och för sig är tacksam för idag. För jag lärde mig grunderna i segling. Mm. Och det har varit väldigt viktigt för mig i fortsättningen av windsurfingen.
Men kopplingen mellan att jämföra segling och windsurfing. Hur lika är det egentligen?
Den typen av windsurfing som jag håller på med. Den är väldigt lik segling. Vi tävlar på samma sätt, samma bana i princip. Det är lite olikheter, men det är väldigt, väldigt likt.
För jag tänker att känslan för liksom, känslan för vinden och kryssa och liksom medvind, motvind, sidvind, liksom så här, hur man, att det måste finnas väldigt många beröringspunkter, tänker jag.
Mm, verkligen. Det är...
hur du utnyttjar och hur du liksom utnyttjar momentum ifrån vinden på något vis.
Exakt. Så att likheterna är de seglingselementen, alltså taktik, vägval, positionering, regler på banan, hur man liksom förhåller sig till de andra på banan och så vidare. Olikheterna är utrustningen, och hur man för båten eller brädan framåt.
Men förlåt, nu avbröt jag dig. Du skulle egentligen...
Första gången jag stod på
vinsen. Just det.
Första gången jag stod på vinsen för mig, då så var jag halvtvingad till att segla optimist. Och i protest mot det här, och med 65 kronor som jag hade pantat ihop. Det är en ganska, ganska schysst historia. Jag ska se om jag får till den. En bra story. Men så... fast jag ska kanske inte hypa upp den innan. Så tar katt där. Och så börjar vi om. Första gången jag stod på min bräda. Jag hade pantat ihop 65 kronor på Sandhamn. Och det är en årlig auktion varje år. Då de säljer all typ av bråte som folk har i sina sommarstugor där ute. Och på den här auktionen, till min stora lycka, för att vi hade ingen vindsurfingbräda på den här tiden, vi hade bara optimist, så att det inte skulle bli några missförstånd på vad man skulle göra liksom.
Hur gammal var du förresten?
Då var jag ungefär 11 år. Nu var jag 11 år. Och då så stod det en sån här stor och ståtlig vindsurfingbräda där nere. Som så det första jag gör, nej, för de ställer upp allting och sen så har de auktionen typ klockan 1, och det här var på morgonen, och så sprang jag och ryckte min pappa och sådär. Nu har de ställt upp en riktig vindsurfingbräda här nere. Vi har vår chans liksom. Nu ska det bli vindsurf för mig. Och han tyckte så här, ja, den där, den kommer gå för ganska mycket pengar liksom. Så att hur mycket pengar sa du att han hade? 65 spänn. Ja, köp den om du vill ha den liksom, ungefär. Fast han hade ingen som helst intentioner på att hjälpa
han mig. Han visste att den kommer gå för en 1000 lapp typ.
Ja, minst. Och då var det ett magiskt moment på prisutdelningen som jag hade gått, eller vad säger jag, på auktionen som jag hade gått och laddat för. Det blev ju som en prisutdelning, jag blir så exalterad när jag berättar om det. När de då tar fram den här vindsurfingbrädan och säger liksom klart att buda, eller vad nu är det de säger. Och det blir tyst. Och jag höjer min 5 kronor och säger 5 kronor! Tystnad igen. Jag kollade mig omkring. Jag tror jag hade en ganska intensiv och dödande blick. Så jag tror det var så att ingen vågade buda emot den här lillkillen som stod och bara suktade efter brädan. Så jag fick den här brädan för 5 kronor.
Du hade en budget på 65 och du fick den för 5.
Exakt. Så då så fick jag använda mig av 3 av mina polare för att konka hem den här. Så då hade jag minst en bräda men inget segel. Så för att få... taget segel fick jag låna det av en kompis mamma ur hennes bod som hade ett gammalt vindsurfingsegel som jag kunde använda. Det började egentligen med att jag hade en sån här liten plastpaddel som jag körde på Cinderella och Viking Line vågorna så surfade jag in på dem. Det var min första kontakt med surf, om det är den frågan. Och sen vindsurf kom när jag fick låna det här seglet. Till en början så fick jag ju då liksom lära mig själv, för att det var liksom så här, du ska lära dig segla optimist, det är det vi fokuserar på nu. Min pappa är väldigt måldriven och så här tävlingsmänniska. Men allt eftersom att han såg att jag slet med det där, så började han hjälpa mig. Och då så, det var liksom starten. Och sen så kom han in i det mer, för då hade han varit på pausen en längre tid. Så 1 år senare så köpte han in bräda till han och mig. Den brädan som heter Kona Windsurfer, för den hade precis kommit till Sverige. Och då så började vi tillsammans. Och sen så drog han, var han med. För min pappa är så här, antingen av eller så är han på. Så det är så typiskt att antingen så får man göra det helt själv, eller så är han all in och hjälper till. Och när han väl hade kommit in, då blev det så här, vi startade vindsurfingklubben i Djursholm. Det var vindsurfing i skola. Alla mina kompisar skulle vara med. Det blev en community och så bara fler och fler. Och så liksom. Sen drog jag och 2 andra polare igång den vindsurfingskolan som är i Djursholm också. Och liksom, då var det full gång. Och så bara, sen dess har det bara trappats upp fram tills 2016.
Om vi ska pausa och kolla på vindsurfing. Vad vet du om vindsurfing? Historien bakom, och vad kan du om vindsurfing?
Ja, men jag skulle nog säga att jag kan det ganska bra. Eftersom min pappa var med i början så har man fått höra ganska mycket stories.
Ja, vad är din ålder?
Back in the good old days. Nej, men vindsurfingens historia var ju liksom att det kom ju innan vindsurfing. Och sen så började man experimentera med segel, och det kom från Hawaii. En snubbe som heter Schweitzer, är det han som först fick patent på det. Hur exakt det gick till, det var lite så här. Det finns olika personer som claimar att de var först, men han var den första att få patent på det och börja sälja brädorna. Och det fantastiska med windsurfingen då var att det var stora brädor och ganska små segel, vilket gjorde det enkelt. Alla kunde göra det. Och när någonting är enkelt plus att det är liksom färskt och fräscht och coolt från Hawaii och man kunde göra det i Stockholms skärgård, det är så här, det blev en ny grej och över hela världen egentligen så bara exploderade det.
Och nu är vi när vilket, eller 60-tal?
Nu är vi, ska vi se om jag säger rätt här.
På en höft liksom.
På en höft skulle jag nu säga, på ja, 60-tal.
Mm.
50-60-tal.
Mm.
60-tal skulle jag säga. Så, och då exploderade det, då skulle alla göra det. Så min farsa berättat om windsurfingtävlingar på klubbmästerskapen ute i Nynäshamn som det var 500 deltagare på liksom. Eller typ såhär, bara
det är helt, helt sjukt.
Ja.
Att, om man skulle tänka det idag liksom, att det skulle vara något sånt, det skulle vara 500. Det är bra, bra jobbat.
Ja.
Och vad var windsurfingen för din farsa liksom? Var, för han blev ju sedermera ganska duktig på det här.
Ja, men precis. Så han, han var ju seglare då också i grunden. Så han hade ju nytta av det och kunde segla. Och det gjorde att han ganska snabbt kunde bli duktig och fick lite sponsorer och sådär. Några medaljer på EM och VM och så vidare. Åkte som reserv till första OS i windsurfing 84 i Los Angeles. Och han vann en BMW på BMW Rocky Cup. Vilket är helt sjukt. Alltså det är inte en sån här riktig sportbil. Det finns en sån stor plakat vi har hemma när han står och posar på den här jäkla bilen. Det är hans nog livsmoment säkert. Och den där var ju också en ganska stor inspiration till varför jag tyckte det var så coolt med min surf. Inte för att jag överhuvudtaget är bilintresserad, men om man ska fortsätta windsurfingen historia lite kort bara. Så sen så blev det lättare, mer avancerad utrustning. Och då så, när det blev mer avancerat så var man tvungen att vara mer en atlet för att köra. Och det här, de tappade det här breda. Och när det breda,
det folkliga liksom.
Det folkliga, precis. Och då så, ja det blev mer och mer elitistiskt helt enkelt. Och då så blev det färre och färre och färre och färre. Och till slut så var det nästan liksom i princip utdött. Och det är ju det som folk tänker om insåg idag. Det var hur stort som helst. Snackade med vem som helst som är över 45 år idag så bara, jag har en windsurfingbräda eller som är svensk generellt. Och sen så nu så med den här klassen som heter Kona i Sverige så håller man på att liksom få tillbaka det här folkliga. Ja, precis. Vilket man gör ganska bra jobb med faktiskt, skulle jag säga.
Och när man tävlar i windsurfing, vad finns det för olika tävlingsformer? Kan jag börja med den, det du tävlar i och har tävlat i, och sen så även då exempel på andra typer av tävlingar, för jag kan tänka mig att det finns alltid från typ freestyle, freeride till det du gör då.
Precis, man kan jämföra ganska enkelt med typ med skidåkning till exempel. Du har freestyle, du har freeride, du har slalom, du har storslalom, och windsurfing fungerar lite på samma sätt nästan, att du har race. Och race är ju då det jag har tävlat i, vilket är man har en bana, eller egentligen om man ska göra det exakta ordet, det är regatta windsurfing. Man har en regatta, man har en startlinje och så seglar man krysslens. Ganska likt segling. Alla startar samtidigt, först i mål vinner.
Precis, och det här när man startar är inte för man, alla ligger och cruisar och liksom ligger och passar och positionerar lite så på varandra och sen så går det skott, eller? Mm. Eller är det en given startpunkt?
Ja, det är en startlinje mellan två märken.
Okay, och när du är mellan de här märkena någon gång då så kommer skottet gå, eller?
Ja, eller alltså du får en 5 minuters signal så skickar de upp en flagga. Och så har man en så stor startlocka på seglet, har jag den. Och så klickar jag på 5 minuter så ser jag hur den tickar ner. Och sen så på 1 minut så kommer sista signalen och sen så är det liksom, räknar det ner countdown och så är det start.
Men vad, alltså var det, det här fältet, kryssar alla runt lite planlöst eller alla rör sig åt samma håll, eller vad gör man då liksom?
Det kan vara olika. Men det är ju liksom extremt mycket strategi. Och framförallt när det börjar bli lite mer vind, så vi börjar gå ganska snabbt, så är starten extremt avgörande. Du måste ligga, för att är du inte på topp, alltså ligger långt fram i fältet, det kan vara en startlinje med nästan upp mot 100 pers på samma startlinje. Kommer du då i andra ledet, då får du skitvind som det kallas från de andra som seglar. Så att det är jättemycket taktik och vägval, och det, seglar man på åt ett håll så har man ju fördel, och det finns ju olika regler som säger vad man får och vad man får inte göra. Så det är ju en djungel av folk försöker använda de här reglerna och använda, placera sig rätt för att komma iväg så bra som möjligt.
Kan det bli så att man nästan prejas?
Ja, ofta är det djungens lag, så generellt så skriker folk som galningar på en nästan.
Så det är din sport. Och just det, hur lång är, alltså typ hur länge håller du på? Hur länge håller du ett race på? Liksom? Vad är det för distans vi snackar om?
Det är lite olika, men om man tar OS-klassen som är R6 då, som är den som jag har kört mest de senaste åren, eller ja, den och Kona-klassen då, så brukar ett race vara uppemot 20-25 minuter långt. Och så kör man tre sådana om dagen ungefär. Det kan vara fyra och det kan vara två. Det är ju ganska väderberoende hur det funkar.
Och de andra, är det den enda tävlingsformen du har testat på, eller har du testat även i, har du även testat att tävla i de här andra motsvarande freeride och freestyle och så?
Ja, alla som känner mig vet att jag ska göra allt som går att göra. Jag tycker om alla olika nya typer av utmaningar, och anledningen till att för jag fastnade för race var för att det funkar, och det kunde jag göra en karriär utav. Men hade jag bott på Hawaii hade jag säkert seglat vågor. Som svar på din fråga, så har jag tävlat i andra grejer, men det är ingenting som jag har några resultat att visa upp.
Men det är som vågsurf fast med segel liksom. Man använder inte bara vind, utan även du surfar på vågor också.
Ja, precis.
Och sådär, man kan ju volter och allting så.
Du kan köra hopp och du kan köra vågridning bara, och sen så kan du köra bara freestyle på platt vatten och vind. Då finns det long distance och allt
Alltså long distance. Ja. Hur långt kör hon då?
Det är ju egentligen kanske ingen sån här jättestor grej som man kör, men generellt så har de sån här lite roliga long distance lopp
då. Maratonsegling typ.
Ja.
Har du gjort något så här, för jag tänker så här, som SUP till exempel har ju kommit ganska stort de senaste åren. Och det är ju också många som använder SUP-brädor för lite så här, vad kan man säga, äventyr och den typen av transporter och så här, för man kan lasta ändå lite på den här brädan och man kan ta sig fram och du har upplösbara varianter och så. Finns det någon sån här motsvarande att folk som har så här, men jag har vindsurfat över jag vet inte vad, typ Atlanten eller liksom gjort så här, som även den typen av expeditioner och äventyr. Är det någon som har vindsurfat? Det lär ju vara som har vindsurfat över Atlanten.
Ja. Två fransmän vindsurfade över Atlanten. Och så var det en svensk, Anders Bringdahl tror jag, var med på en expedition som misslyckades när de skulle segla över Atlanten också, för de blev typ magsjuka eller någonting på vägen, så var det tvungen att stänga av. Men det finns ju alla möjliga. Det fanns en snubbe som är jäkligt känd, eller som är liksom känd för att vara galen och bara göra crossings. Och det var en snorrik kille från Frankrike som gjorde som grej att göra crossings. Så han, då gjorde han sitt segel i två olika flaggor. Så till exempel, och så gjorde han som grej att han skulle segla mellan lite konfliktländer. Alltså han var ju jävligt, han utmanade ödet liksom.
Segla mellan Nord- och Sydkorea.
Ja, den är tolkom. Men grejen var att han gjorde ju massa häftiga grejer. Till exempel från USA till Kuba. Liksom, sjukt modigt. Men det slutade ju i tragedi, för att han skulle segla från Kina till Taiwan tror jag. Och då så försvann han. Och folk tror, alltså, eftersom Kina är, jag har varit ganska mycket i Kina, och det är ett land där man liksom,
they don't mess about.
Nej, precis, man ska ju verkligen inte äta upp dem. Och det gjorde väl han, och det skulle inte förvåna mig om han klipptes av något kinesiskt
fartyg typ.
Ja, för att han försvann bara. Det finns ingen som vet var han tog vägen. Nej. Ingen har hittat honom efter. Ingen att rekommendera med andra.
Nej. Som sagt, Kina kommer jag återvända till. Och de här klasserna, Du har redan nämnt OS-klassen RSX heter det. Det är då, det här har jag då fått lära mig av dig efter vår research-fika som vi tog för en vecka sedan. Att det är en så kallad one design class. Att alla som tävlar har egentligen exakt samma utrustning. Eller ska åtminstone ha samma utrustning. Stämmer det? Alltså brädan, det är typ samma märke, väger lika mycket, seglar lika långt, väger lika mycket och så. Så är det.
Det
är
samma. Bra minne
du
har.
Ja, men du, jag har antecknat.
Snyggt.
Men det är alltså en bräda som är, det är ingenting som en nybörjare ställer sig på.
Jo, ja, alltså, nej. Det, om man tar One Design-klassen helt så är det väldigt stort segel. Race-seglet är väldigt stort.
Det går ut på helvete om det blåser på.
Ja, det går snabbt.
Mm. Hur snabbt kan det gå? En sån här, vad är det för hastigheter du kan ligga på?
Jag tror att det snabbaste jag har kört under ett race skulle nog vara ungefär runt 30 knop.
What?
Ja.
Det är snabbt som fan alltså.
Ja, det är riktigt snabbt. Men då är det ju liksom på halvinslör och platt vatten. Då kan det gå riktigt snabbt.
Och sen så finns det då den här koneklassen som du har pratat om.
Precis.
Och den är då lite mer folklig.
Ja, det är troligtvis ännu fler som kör den. Eller det är fler som kör den. Men den är mer folklig. Alltså, där tävlar jag mot min syster och min pappa. Och min syster, hon är liksom ett huvud längre och väger 20 kilo mindre minst. Och min pappa är liksom 55. Och vi racar ganska tajt med varandra. För att det handlar inte så mycket om fysik. Utan mer om taktik och vägval. Vilket är väldigt kul som komplement. Medan RSX är extremt mycket mer fysiskt. För de som har koll på puls och sånt, så kör vi ett race på ungefär 25 minuter där vi ligger på en puls på 80% under de här 25 minuterna, och det är tre race om dagen och ofta liksom i varmhetta utomhus hela tiden, så det blir extremt, extremt krävande. Och så gör vi det här 6 dagar i rad under en regatta, så efter en regatta du är helt slut. Det är som, jag brukar jämföra med att springa en halvmara om dagen 6 dagar i rad, fast du gör det i intervaller som vi då gör när vi vindsurfar. Alltså en start till exempel, då går du upp på maxpuls i princip, och sen så går du ner lite, och sen så går du upp och så går du ner när du kommer i situationer då du behöver vara explosiv.
Som tävlande, vad är din styrka?
Min styrka är nog att jag är väldigt all around. Jag funkar i alla förhållanden. Så till exempel om man tar en regatta, oftast så är det ju olika typer av förhållanden om du tävlar under 6 dagar, vilket jag gillar. Men ibland så kan det vara så att det är bara lätt vind eller det är bara hård vind. Och många är ju duktiga. Det finns många som är väldigt små och lätta, typ som kineserna. Kineserna är extremt duktiga i lätt vind. Men de kan inte segla hård vind. Så det skulle vara min starka sida. Att jag kör all around.
Hur länge har du liksom identifierat dig som vindsurfare?
Sen 8 på gymnasiet. Då åkte vi ner till Frankrike med den här Kona communityn som hade börjat växa fram lite i Sverige. Och körde VM. Och jag körde mitt första VM. Och kom hem och kom, jag tror jag kom 3 i liksom juniorklassen på VM:et. Och
då var du king.
Ja, men då så. Och sen hade jag skaffat längre hår. Jag gick alltid runt med badbyxor i skolan och liksom bara rappade surfstilen, kände mig som jag var häftigast i hela världen liksom.
Hur hade det påverkat dig att du liksom hade en sån stark identitet och övertygelse, och vad tror du att det var som gjorde att du fick just den här starka övertygelsen?
Det där är en väldigt intressant fråga, för det är någonting jag reflekterat över faktiskt. Och det är så, Jag har alltid hållit på med mina idrotter. När jag var mindre så körde jag jättemycket hockey. Sen blev det väldigt mycket slalom och freestyle skidåkning. Och sen så kom jag in på windsurfingen när jag var ungefär 15-16 år. Så i högstadiet. Och det har gjort att jag alltid har hoppat mellan umgängen och människor mycket. Och det har shapat min sociala kompetens. Alltid var beredd att träffa nya människor. Och det har också gjort att jag aldrig hade som många har. De blir insyltade i en och samma community i skolan. Vilket jag kan tycka är en ganska negativ sak.
Du var liksom en mångsysslare.
Precis, jag hade aldrig 5 kompisar som jag hängde med. Jag hade en bästa kompis. Och sen så hade jag ett gäng andra som jag tyckte om att hänga med. Men det fanns ingen, jag var aldrig medlem, om man kan säga så, i något gäng. Som många kan vara. Vilket är nice, man kan få trygghet från det. Men det är också det som bygger på oförståelse, skulle jag säga. Och så jag har ju liksom fått hoppa runt hur mycket som helst. Och sen med windsurfingen så blev det ju bara ännu mer liksom. Och i och med att jag också bytte skola till ett idrottsgymnasium där det kom, jag kommer från ett väldigt välbärgat område i Danderyds kommun liksom, utanför Stockholm. Och så får man se det. Sen bytte jag till ett idrottsgymnasium där nu svär vi iväg lite här på frågan. Men
jag gillar det.
Jag tycker att det är väl, liksom, det är en intressant fråga och intressant att reflektera över att jag är sjukt glad över att jag fick den här mångsidigheten av alla olika typer som, det, som mina olika sporter ändå ledde till. Och det har gjort att jag har haft ett perspektiv. Plus att i och med att jag fick den här windsurfaridentiteten och lite sportfånidentiteten, så kunde jag vara ganska säker i den. Jag behövde liksom inte hävda mig, behövde inte. Jag var liksom de lät mig vara liksom de tuffa killarna i skolan. Jag fick någon form av respekt på grund av det, vilket gjorde att jag kunde bygga en identitet och ett självförtroende i det.
För du behövde inte hela tiden jaga efter någonting för att försöka passa in, utan du kom in, du föll på plats liksom.
Precis. Och det har gjort att jag alltid har kunnat gå min egen väg. Och det shapear mig än idag. Om du frågar någon som känner mig nu, så är det, så här, det är kanske det som folk säger först, är att Adam gör vad fan han vill. Och det gör jag också. Med liksom jag gör det som känns bäst för mig och som jag värdesätter. Jag skulle aldrig ta ett beslut baserat på vad någon annan tycker. Det börjar alltid med mig själv. Sen lyssnar jag alltid väldigt mycket på vad andra har att säga, för jag tror att du kan lära dig någonting av alla människor du träffar. Men innerst inne vet du bäst själv. Du sitter på alla svar själv.
Hamnade du på idrottsgymnasium tack vare windsurfingen? Tack vare din satsning på windsurfing?
Jag började i Danderyds gymnasium. I Danderyd, i ettan. För att det var bekvämt. Det var nära. Mina kompisar gick där. Sen så, och de sa också att det är okej, du kan få vara ledig, för att jag sa innan att jag kommer behöva vara borta för att windsurfa och tävla, eftersom det finns ingen. Då hade jag redan börjat få OS i sikte. Och då så visste jag att när jag började gymnasiet så ville jag börja träna med det polska teamet. Och då hade jag en tanke för vad jag ville göra redan, och det var involverade mycket resor och var borta från plugget. De sa att det skulle funka, men det slutade med att jag fick sjukskriva mig varje gång jag skulle åka bort och resa. Och i den här stora skolan så blev jag det här surfdrägget som aldrig kom riktigt på lektionerna. Men jag ville ju satsa på plugget. Men eftersom att lärarna aldrig riktigt såg mig, de visste inte ens mitt namn. De hade så otroligt mycket elever. Så fick jag aldrig någon personlig kontakt. Och då var den här oförståelsen igen liksom. Ingen fattade vad jag egentligen höll på med. Och då bytte jag i tvåan på gymnasiet till en skola som heter Atletica gymnasiet, som var ett fantastiskt bra beslut. Det resulterade i jättemycket bra grejer.
Hur där kunde du få mer så att säga skräddarsytt och anpassat efter dina behov och din målsättning och så?
Exakt. Det är mindre skola och de främjar idrottare. Folk som vill idrotta och som också vill satsa på skolan, vilket jag också ville. Så där blev jag hyllad istället. Istället för att bli nedsänkt på den andra skolan, så tyckte de att det var konstigt att jag inte bara satsade på skolan. Och sen bytte jag och då blev jag hyllad för att jag ville satsa på min idrott och skolan. Och det gjorde att jag växte som person också, med förståelse. Sen var jag väldigt taktisk också. Jag förstod liksom att har man en personlig relation med lärarna, har man och liksom en kontinuerlig dialog med människor och få den här förståelsen från människor, då fungerar saker och ting bara så otroligt mycket bättre. Så jag gjorde faktiskt så att innan varje läsår så satte jag mig ner med varje lärare och sa: här är min träningsplan, jag satsar på att vinna OS, Och jag vill också ha alla de bästa betygen i alla ämnen. Jag satte på både plugget och skolan. Jag såg dem in i ögonen. Och det här var också mycket med hjälp av min kära pappa som var så här. Nu eller egentligen han var så här. Okej, nu går du i gymnasiet. Om du liksom satsar på plugget. För egentligen så, om jag ska vara ärlig, så tyckte jag inte plugget kändes viktigt. Jag ville bara vindsurfa. Men han sa så här. Om du satsar på plugget och vi ser att du liksom visar framfötterna där. Samt då kommer vi liksom att hjälpa dig med din windsurfing-satsning. Så då fick jag stöd av mina föräldrar för att åka på de här resorna så länge jag fortfarande gjorde bra ifrån mig i plugget. Och det var då som det här hände då, att jag satte mig ner med lärarna och sa jag satsar på de här betygen för att jag var tvungen att få för att ens få åka för mina föräldrar. Och då fick jag den här förståelsen. Så att lärarna bara stordiggade mig. Jag var den här, istället för att vara surfdrägget som hade kompilationerna, så var
det klassens ljus.
Ja, för att jag ville vindsurfa. Och, eller jag ville satsa på sport och skolan.
Berätta om det här polska teamet som du bestämde dig för att köra med.
Ja, så jag åkte på min första tävling efter att ha tränat en sommar hemma med RSX-utrustning. Och fick stor stryk. Det var i Kroatien, det var ungdoms-VM. Och jag hade som mål att ta medalj. För att förklara själva storyn, så har jag tävlat i Kona i kanske 10-12 år nu nästan. Och det är liksom min bas i windsurfing kommer från Kona One-klassen. Och sen så vill jag stegra upp och satsa på OS. Och då började jag med liksom ungdomsklassen i R6 som är OS-klassen då. Och då, där var jag... Det är likt, men jag var fortfarande helt grön. Och som vanligt hade jag extremt höga ambitioner. Så att jag satsade på medalj på ungdoms-VM i Kroatien. Och det här var 2010. Och då så kom jag dit ner och fick stordäng. Jag tror jag kom näst sist eller tredje sist eller något sånt där. Och det här var skittufft. Jag kommer ihåg verkligen hur mentalt jobbigt det var. För jag var helt inställd på medalj. Jag var helt inställd på medalj. Och sen kom jag ner dit och bara...
Alla bara seglade förbi mig.
Jag fattar inte hur det funkar. Hemma i Sverige när jag körde Kona och den klassen, så bara det funkade ju verkligen för mig. Jag hade den tekniken och så körde jag samma teknik på R6:en och bara, alltså det funkar liksom inte. Vad ska jag göra liksom? Så det var jättetufft att få vara där också, för det är en extremt tuff tävling också. Det var bara lätt vind och typ 30-40 grader varmt varje dag. Så att liksom man vaknade upp med ont i hela kroppen för att man hade vätskebrist och fick dricka massa Resorb och sådär. Så det var mentalt jobbigt. Och det var kanske egentligen den första punkten då jag lärde mig liksom att det som inte dödar en, det härdar en liksom. Ungefär, alltså just det uttrycket kanske inte är mitt favorituttryck, men utmaningar får det att växa. Så att... Då hade där i Kroatien så satt jag med två val. Antingen så satsar jag vidare och steppar upp mitt game liksom. Eller så jag är upp här och satsar på någonting annat. Eller börjar bara hänga med polarna hemma och plugga. Men det fanns inte i min värld. Så då var det bara så här, nu ska vi steppa upp gamet och hur gör vi det? Okej, du är ensam från Sverige i den här klassen. På den här tiden, det var några så andra svenskar som hade börjat segla. Men det fanns ingen som hade rätt nivå för att kunna bli duktig. Och då så tog jag kontakt med polska teamet, för polska var det största och bästa teamet i ungdomsklassen. Och där så fick jag komma med. En coach som heter Maciek, som är helt vild, godtog att jag skulle få vara med. Vi gjorde en plan för hur det skulle funka och vad vi skulle träna och så vidare. Jag fick ha mina grejer på deras sån här Polish Youth Team bussen som var lite på tour i Europa, så jag kunde flyga från Stockholm utan utrustning och joina deras träningsläger, vilket var liksom en jäkligt stor grej på den tiden, att jag liksom skulle få göra det helt själv med polska teamet. Det var så det började.
Hur var de här första upplevelserna med att åka dit ensam svensk, och du var inte jättegammal, och sen så skulle du bo där med dem och liksom köra stenhårt träningsprogram? Vad har du för intryck?
Ja, det var ju väldigt speciellt. Och sjukt, sjukt lärorikt. Jag tror jag var 16 år första gången jag åkte ner till Spanien och skulle träna med dem. Och det var i Cadiz, så jag flög ner, mötte upp polska teamet där.
Och de var typ jämngamla med dig?
Ja, det var, vi säger att det var 10 andra polacker som skulle i deras Polish Youth National Team. Och så den här coachen då, Maciek. Och vi hade hyrt ett hus som vi alla bodde i. Och vi började träna liksom. Stenhårt, 4 pass om dagen. Löpning på morgonen, 2 seglingspass på dag och sen en löpningspass på eftermiddagen. Jag var ganska fit liksom. Jag hade tränat hårt innan, som vanligt väldigt driven och liksom ville väldigt mycket igen. Jag hade fått tillbaka den här kraften igen och var så här: okej, Kroatien lämnar vi bakom oss. Nu har jag de bästa träningspartnerna. Nu är möjligheterna här för mig igen. Fortfarande liksom OS-guldet i sikte ungefär. Och det här slutade ju i, eftersom jag är helt ovan vid att vindsurfa så pass mycket. Det var mitt i vintern, jag kom helt likblek och ovan vid att vindsurfa, så mina händer blev alldeles blodiga. Och eftersom vi sprang så mycket och jag inte hade sprungit utomhus hemma, så fick jag inflammation i hälsenan. Så jag började käka Voltaren-tabletter för att kunna fortsätta träna. För jag skulle bara vara där i 2 veckor, så jag tänkte härda ut och klara av det liksom. Sen så var jag 16 år och jag hade inte speciellt bra koll på hur man lagar mat, bra mat eller vad man ska äta eller hur mycket man ska sova eller återhämtning. Eller egentligen hade jag helt ärligt talat ingen koll överhuvudtaget. Så jag käkade såna här liksom pizzor som man kunde värma i ugnen liksom. Så, och käkade Voltaren med en inflammerad hälsena. Tränade mer än många elitidrottare gör. För att den här polska coachens tankesätt är inte att träna sina ungdomar för att bli starkare. Han tänker mer så här: okej, nu har jag 10 pers. Nu ska vi gallra ut dem här. Så nu ska vi se liksom hur många som pallar det här. Så första delen på säsongen handlar egentligen bara om att gallra ut. Så på slutet av säsongen var vi ju mindre än hälften kvar, för att de andra hade hoppat av. För att det var otroligt tuff träning. Och när jag kollar tillbaks på det nu, det är tuffare träning än vad jag tränade sen nästan mot OS. Och det är ju helt orimligt att man ska bli starkare av att träna så. Men tillbaka i alla fall till Spanien och upplevelsen där, så då pajade min mage på grund av Voltarenet och all den dåliga maten som jag åt. Men jag fortsatte fortfarande träna. Och det slutade egentligen med en helt hysterisk feberfrossa de sista 3 dagarna i Spanien, då jag liksom inte kunde göra någonting överhuvudtaget och låg helt förstörd med blodiga händer och inflammerad hälsena och pajad mage. Och det var intressant i sig liksom. På ett sätt. Men ja, alltså just där och då så tänkte man ju att man, vad fan håller man på med liksom. Ja. Fast samtidigt så var det här, kompisarna är hemma och går i plugget. Jag är i Spanien och jag får vindsurfa, så man är ganska hög på det.
Vad hade du för målbild då?
Målbilden var att bli bäst i världen på vindsurfing. Och få vindsurfa, det var ju hur coolt som helst. Jag kan nästan höra min egen röst när i den åldern. Adam, du ska leva ett liv där du får vindsurfa som jobb. Liksom. Det var det. Och sen så ska du vinna OS och liksom bli bäst i världen på windsurfing. Det var det.
Har du haft jag tänker så här, externa reaktioner och externa.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Förväntningar på dig och din satsning, liksom förväntningar som har kommit till dig utifrån, ifrån förbund eller från team eller ifrån så här, hur mycket har det betytt? Eller har du varit mer driven av liksom dina så här interna drivkrafter liksom?
Absolut, den största pressen som har varit på mig är den pressen jag satt på mig själv, så har det alltid varit. Jag har alltid satt väldigt stor press på mig själv. Jag har alltid haft höga ambitioner och stora mål. Så att, alltså det är klart att tankar från vad andra ska tycka har slagit en. Men det som har varit det liksom, den stora grejen är mina egna alltså tankar. Mitt eget typ intellekt som har pratat med mig, som har sagt liksom, Hur tror du att du ska vinna OS när du liksom, det var det som jag vill vinna OS. Någon frågade, jag vill vinna OS, jag vill vindsurfa, jag vill bli professionell vindsurfare. Och liksom den stora pressen är väl mina egna tankar som säger, hur tror du att du ska klara av det här när du är här nu, när du ligger i feberfrossa i Cadiz. Det är, liksom, det är nog det som har varit det tuffare.
Men har du gått igång på den här typen av motstånd då? Och motgångar liksom. Vad går igång mer på motgång än på medgång så att säga?
Ja, jag tror att det är det som har shapat mig också.
Att du kan gå igång. Det finns ett element av en motgång som du ändå gillar, som ändå triggar dig ännu mer.
Ja. Motgångar. När man upplever liksom motgången, på något sätt så har alla människor en så här psykologisk sköld, typ hur mycket man pallar. Och vissa har starkare och vissa har svagare, och det är egentligen, enligt mig i alla fall, som har att göra med hur stark den här psykologiska skölden är hur mycket utmaningar du har klarat av i historien. Jag har alltid haft stora visioner, och längs den vägen att satsa mot stora mål och stora drömmar, så fattar man liksom att man måste ta sig igenom misslyckanden för att nå dit. Det finns ingen väg till stora drömmar och stora mål och visioner
som är liksom lätt och problemfri.
Ja. Och det fattade jag ju ganska mycket där när man, för det var ju ändå efter varje motgång så var det ändå så här, klarar jag av att fortsätta? Det är inte klart, jag frågar mig själv det. Mm. Och det var ändå någon form av tvekan. Men i och med att man valde att varje gång att fortsätta, så stärktes ju den här psykologiska rustningen för varje gång. Och sen så har det blivit ett återkommande tema för mig fram tills den jag är idag. Och det är det som har shapat den järnviljan som jag ändå skulle vilja påstå att jag har idag. Och också det här typ inre drivet, och att jag väldigt säkert kan gå på mina egna åsikter, mina egna viljor och mina egna drömmar, och inte kanske följa normer som vanliga människor gör i samhället.
Ja. För du har ju också, eftersom du inte har haft den här, jag menar, i Sverige så det du har hållit på med har varit en ganska liten sport, och du har varit tvungen att bygga hela ditt team. Du har varit ditt eget team lite grann. Har du aldrig saknat den här någon slags uppbackning, typ att det skulle finnas ett svenskt team som skulle typ ta sig an dig liksom? Fast har det bara varit helt naturligt för dig att hela tiden, men du måste fixa dina egna lösningar?
Det är klart att tanken har slagit. När man ser typ franska, brittiska eller holländska teamet, som är stora team, som har coacher, som har fysioterapeuter och typ idrottspsykologer med sig och har coachbåtar på vattnet och allting sånt, så är man ju avundsjuk på det. Mm. Det har man ju varit liksom. Samtidigt som det är ändå typ, jag ändå har typ alltid vetat att att liksom resan är ändå målet. Mm. Också. Samtidigt som jag har haft stora mål och stora drömmar, så har jag alltid vetat att det viktigaste är att njuta av vad som händer nu.
Mm. Men hur har du kunnat, hur ofta har du kunnat verkligen kunnat njuta av den här resan? För att det är ändå som du sa, 300 resdagar, stundtals väldigt hårda så här träningsläger, din beskärda del av motgångar och så. Hur ofta har du kunnat njuta? Och har du aldrig varit rädd att liksom på något sätt bränna dig lite, att du skulle liksom, den här kärleken och passionen som du känner till den här sporten, att det liksom ska det smutsas ned lite av att det blir så här prestationer och måsten och hela den biten? Har du någon gång tänkt om tankarna att what if liksom?
Jo, det skulle jag nog säga. Att jag har, samtidigt som att på något sätt att drivkrafterna att faktiskt få leva för det här.
Mm.
Och varje gång man träffar andra kompisar eller andra människor, och alltså det är ju på något sätt den största motivationen för mig, att liksom ha sett, träffat andra människor och insett liksom att det livet jag lever är sjukt rikt i och med det sättet jag gör det på. Om man går tillbaka till det vi pratade om innan med det här med olika team.
Mm.
Så har jag typ tyckt att det är häftigt att få göra det på egen hand.
Mm.
För att jag går igång väldigt mycket på att vara en underdog.
Mm.
Om man säger så. Alltså, ja, målet att vinna OS-guld har alltid varit så här, wow, det vore det coolaste. Jag är ganska säker på att hade jag haft ett team, ett svenskt team runt omkring mig, så hade det helt klart varit lättare.
Mm.
Men fatta om jag skulle klara av att vinna OS-guld utan ett team från början och utan liksom någon form av budget som bara kom ner dimpandes på mig. Jag fick lösa alla problemen själv. Den storyn blir ju så mycket mer kraftfull, och det OS-guld kommer ju smaka så mycket bättre.
Mm.
Och plus att jag älskar att få, det har varit så jäkla nice att få göra det på det sätt jag vill göra det på liksom. Jag har alltid känt att jag har valmöjligheter och få göra det helt på egen hand, och det har varit ganska nice, samtidigt som det har varit tuffare om man tar att utvecklas som windsurfare.
Mm, för då hamnade du även i Kina.
Ja.
Hur precis. Hamnade du där?
Så att polska teamet, det var under ungdomskarriären tills jag fyllde 18 år. När jag fyllde 18 år så fick jag inte längre vara med i polska teamet. Då var jag tvungen att söka andra möjligheter till att träna. Så då var jag senior. Och då var man runt och åkte på lite olika ställen i världen och tränade bland annat med en dansk och en norsk och lite så. Men det var inget som blev så himla bra egentligen, för att det blev ganska hattigt och jag hade ingen coach och svårt att hitta den informationen man behövde för att utvecklas. Alltså, det är väldigt dyrt att ha en coach. Om man tänker resa 300 dagar om året i sig är dyrt, men att ska du göra det med en coach, då blir det direkt ungefär 3 gånger så dyrt. Och det var pengar som jag inte hade, för efter gymnasiet så var jag tvungen att betala allting själv. Och då så liksom, det var pengar som jag inte hade helt enkelt, utifrån de sponsorer och de pengar som jag fick in. Men då så, efter ett bra VM i Santander i Spanien, norra Spanien 2012, så dampte ner en riktigt guldchans. Och det var när Tom Ashley, som vann OS 2008 i windsurfing, kom fram till mig och sa så här: är du sugen på att komma och träna med oss i Kina? För han hade alltså slutat sin windsurfing-satsning och börjat coacha det kinesiska teamet. De var de enda som hade råd att betala honom då. Och då var ju bara glasklart att jag skulle till Kina för att få träna med den bästa coachen och ett riktigt bra team. För de här är ju typ några hundra professionella windsurfare där.
Mm.
Och 3 av dem är riktigt duktiga. Och alla är extremt duktiga i lättvind.
Mm.
3 av dem kan segla i i alla vindar. Okej, och en är riktigt, riktigt duktig. Och då hamnade jag i Kina. Vilket var en jättespeciell, häftig och lärorik, utmanande...
Hur länge var du där?
...resa. Hur länge var jag i Kina? Första gången var jag där en månad. För 2 år sedan blir det nu. Och sen så förra vintern så var jag där en månad igen.
Hur såg dagarna ut där på träningsläger på ön Hainan i södra Kina?
Ja, det var speciellt, helt klart. Alltså, för de som inte har varit i Kina så här, och som har lite så här tankar om hur Kina fungerar, så för mig så var det alla tankar och alla lite fördomar skulle jag säga som jag hade för Kina stämde helt. Alltså alla de professionella windsurfarna som jag träffade där nere, de hade blivit utvalda i skolan vid ungefär 8 års ålder. Handplockade för att de var genetiskt välbyggda för att bli windsurfare. Och sedan blivit invald i teamet, och det här är någonting väldigt bra för dem. Då får de, då kan de försörja sin familj.
Det blir som en biljett liksom.
Ja, det är en guldbiljett, en Willy Wonka-biljett för dem.
Precis.
Och... Så de har liksom blivit drillade där sen dess med tränare och i gymmet och så vidare. Och det här shapear ju dem till att bli lite som robotar, vilket var raka motsatsen mot mig. Mm. Jag var ju totalt passionsdriven, gjort allting själv, kommit med allting med hur jag ville göra det. Medan de hade bara blivit handplockade ur plugget när de var så unga så de inte ens liksom har en tanke om vad de vill göra. Alltså vid 8 års ålder, vem har någon aning om vad de vill göra? Det var bara, de blev det och sen så har de blivit det. Men så kom jag ner dit och det var ju svinstrikt. Alltså de var uppe i gymmet 6 på morgonen, hård träning. De var ju bara, de jobbade som maskiner liksom.
Berätta om han som gjorde chins.
Han som gjorde chins. Så hemma i Sverige när vi gjorde fystest så var det ingen som slog mig i chins. Jag tror jag gjorde typ 28-29 chins. När jag kom ner dit och kände mig liksom jäkligt fit. Kom ner i gymmet och det var någon av dem, vi skulle göra någon övning och han kinesen hängde sig i chinstången och pumpade chins och kom upp i typ såhär några hysterier som var över 60-68 stycken. Och det säger ganska mycket om vad de var för typ av atleter. Alltså de var bara extremt fysiska och starka och bara helt och hållet muskler. Men grejen var att de hade ju liksom flera hundra som hade blivit drillade på det här sättet. Och det var egentligen bara en av dem som faktiskt var bättre än mig på regattor. Och det säger också ganska mycket för att de har haft coacher i hela sitt liv. Jag har aldrig haft en coach riktigt. Min pappa har varit min coach liksom. Han har aldrig seglat i den klassen som jag tävlar i nu. Och det var så klassiskt att när man liksom gjorde någonting eller de liksom körde typ följa John på banan. De hade ju sinnessjukt mycket styrka. Långt, långt före mig. Alla. Men de hade inte det här fria tänket. Egna initiativförmåga. Precis, för att bli duktiga seglare. Men det de hade var den här träningsvilligheten. Och för mig att komma till Kina var ju fantastiskt. För att då bodde vi på samma ställe. Det fanns inga distraktioner whatsoever. Jag fick käk där. Jag fick bo där gratis. Och vi fick liksom... vi hade gymmet i samma byggnad. Vi hade en grym tränare på plats. Så det var bara köra och hänga med robotstuket. Liksom. Vilket... var coolt för jag hade ju slängt och flängt mellan olika team och olika människor och så vidare. Så att det var riktigt.
Kan du inte berätta, du gjorde någon sån här symbolisk nystart med att du rakade bort håret.
Ja, precis. Så efter min första gång i Kina, första säsongen där, så då dels träffade jag på kineserna men framförallt också Tom Ashley som är känd för att han vann OS på grund av att han var absolut mest fit och tränad av alla. Och jag insåg att jag hade tränat mycket innan med allt jag hade gjort, men jag var inte i närheten av den volymen de tränade i. Vi snackar liksom ungefär 30 timmar i veckan. Och då vilar man 2 de dagarna. Eller vi tränade egentligen 4 dagar, vila 2. Så på de 4 dagarna så kunde man köra 30 timmar. Mm. Sådana extrema volymer. Och då var jag såhär, nu... Jag hade fortfarande som mål att vinna OS. Så att då var det bara, okej, nu ska jag köra all in här. Och för att göra en sån stor ändring, och jag visste att jag ville göra det, men det var väldigt tufft. Och då så rakade jag av mig håret för att få en ny start egentligen. Och för typ varje gång jag kollade mig själv i spegeln, bara, it's on.
Typ motsvarigheten eller motsatsen till ett mästerskapsskägg på något sätt.
Ja,
kan du inte berätta lite grann om när du liksom ändå kom upp på den här, ska man säga, den här internationella nivån, och när du ändå liksom på något sätt började konfronteras och möta dina, de här förebilderna och de här människorna som du på något sätt haft som lite grann av dem du har jämfört dig med. Vad var det för typ av människor när du väl började komma dem nära? De här som stod upp, högst upp på pallen med OS-medaljerna.
Ja. Det är ganska speciellt för mig, för att jag ju... Man hade ju sina förebilder. Man såg ju upp till dem som var bäst. Liksom. Jag var ganska ung och relativt långt ifrån dem som var bäst. Men jag var där, och emellanåt så fick jag till och med träna med dem som var riktigt duktiga. Och i början så var det ju, som jag var inne på innan, att få vindsurfa professionellt och göra det som jag älskar att göra som jobb. Det var så jäkla häftigt att få göra det. Det var ju det som var drivkraften egentligen. Att bara, wow, jag ska bli så bra som jag bara kan och jag får vindsurfa. Och visionen var att jag ville stå på OS-podiumet med en guldmedalj i handen. Och då vid den tiden så såg jag också väldigt mycket upp till de här role modelsna, de som var de bästa vid det tillfället. De blev lite som gudar. När man inte vet riktigt vilka det är, så ser man dem som perfekta människor. Jag kan tänka mig att många kan likna sig vid det med sina heroes. Liksom. Och jag säger verkligen inte alltid att heroes är dåliga. Men just i mitt fall, så när jag började komma dem närmare och började få träna med folk som var duktiga ibland emellanåt, och fick kontakt med dem, så märkte jag personligen att det här var inga människor att se upp till. Det var ett visst tillfälle då liksom jag min starka sida är min sociala förmåga, och jag att jag liksom hälsar och pratar, jag försöker prata med allt och alla. Och han som hade vunnit OS-guld i London åkte förbi i sin bil, och jag bara stod och vinkade på honom så här, för vi var i Spanien och jag såg att det var honom. Och egentligen var det bara som jag gjorde där, men så såg jag den holländska bilen och vinkade på honom. Och han vevade ner rutan och pekade fingret till mig. Och jag bara så här, vem gör sånt? Liksom, tycker han inte om mig, tänker jag. Har jag gjort honom illa? Är det någonting jag gjort på vattnet? För ibland kommer det konflikter på vattnet, eller ibland så liksom händer det saker. Men jag kunde inte tänka på någonting som jag hade gjort. Jag fattade inte varför han pekade fingret till mig. Och då så snackade med mina kompisar. På den tiden tränade jag med en snubbe från USA som heter Carl. Han bara, ah, men han kände honom lite grann då, bättre än vad jag gjorde. Ja, men han är sån. Han bara är lite så crazy liksom. Och jag bara, men vem gör sånt? Och det var ju den punkten någon gång som jag var så här. De betedde sig liksom inte schysst. Och då kunde man inte längre se upp till dem. Och vid den tidpunkten så för mig också så var det så här. Det här är inte riktigt den frågan. Men nu är jag inne på det, så jag tänker att jag kan dra det i alla fall. Och då var det liksom att också drivkraften i att bara få vindsurfa, den började sina. Och man var så här, man började ifrågasätta vad man egentligen höll på med. För att ja, jag var ute på vattnet och vindsurfade, det är jättehäftigt och härligt att få göra det för sitt eget ego. Men jag räddar inga liv. Jag gör ingenting för samhället eller för miljön eller för det här jordklotet eller för någon annan än mig själv egentligen. Och där kom det också in, i och med att jag började läsa mer böcker och få lite mer inspiration från andra människor som jag på riktigt såg upp till. Att ja, men jag ska ju inte bara stå på podiumet med en OS-medalj. Det är inte det som är mitt mål. Mitt mål är att ta de här personernas plats. Stå på podiumet med en OS-guldmedalj. Men den stora grejen blev då att den personen jag kunde vara och den förebilden jag skulle bli när jag väl hade OS-guldmedaljen i handen och den positiva påverkan jag kunde ha på andra människors liv. Det kanske kan låta lite som en klyscha att liksom, wow, jag ska bli en positiv förebild för många. Men när jag insåg det så tillkom en alldeles extraordinär kraft. En drivkraft som jag inte liksom hade känt av tidigare. Då hade jag ändå varit väldigt driven innan. Och det här var jäkligt häftigt. Det gjorde att liksom, det kändes som jag kunde ta mig an ännu större motgångar. Och det här var ju faktiskt precis innan jag åkte till Kina första gången. Och det var säkert mycket det som gjorde att jag tog beslutet att jag skulle åka till Kina också. För att när jag väl var där så var jag ju där utan någon, en hel månad utan någon som pratade engelska egentligen. Förutom han coachen som var där till och från. Då fick du ett långt svar på en kort fråga.
Men det var det jag var ute efter. Ja? Det var precis det jag var ute efter. För du kände liksom att det här att du hade någonting att berätta på något vis. Eller du hade liksom, du kände att du hade någonting du ville kunna erbjuda någonting mer med den här plattformen som exempelvis då en OS-pall skulle innebära, så ville du liksom använda det för någonting meningsfullt.
Ja, precis. Och där så, för det fick ju mig också att vara så här, ja men jag kan faktiskt vindsurfa för någon annan än bara mig själv. Och jag behövde det för att min liksom mitt driv höll på att sina.
Firade jul på ett gym i Kina liksom.
Ja, och det gjorde att jag sen kunde fira jul och nyår på ett gym i Kina. Och jag kände att jag var på helt rätt plats. Jag behövde inte ifrågasätta liksom, vad håller du på med, Adam? Du är på ett gym klockan 6 på morgonen på julafton i Kina. Det finns ingen här som ens vet vad julafton är för någonting. I princip. Och allt för en medalj liksom. Det är ju bara ett materialistiskt ting. Det är ju ingenting som kommer ändra någonting det heller. Men när man har en sån vision och när man brinner för någonting sånt och hittar det inom sig, i mitt fall, jag kan bara referera till mig själv, då händer någonting alldeles speciellt inom sig. Och då kan man pusha sig ännu mer. Och då kan man vara klockan 6 på morgonen i ett gym och träna i Kina på julafton och känna att det är fan helt rätt att vara här.
OS i Rio 2016, det blev liksom ett stort mål för dig. Berätta om upptakten inför det OSet. Inför det OSet.
Ja, men så då åkte jag till Kina, rakade av mig håret och tänkte, nu jävla ska jag börja träna ännu mer. Och det här igen med alldeles för lite kunskap om hur man egentligen tränar och att återhämtning är egentligen lika viktigt som träning. Det fattade jag inte då, utan det handlade bara om träning. Så då så slutade det med att jag körde mig rätt in i väggen och tränade för hårt för att jag ens skulle orka göra det. Så att det kanske inte var det smartaste att raka av mig håret in the end liksom. Och det här var då 1,5 år innan OS Rio egentligen. Och det kändes ju skitsurt. Att börja känna att man backar istället för att gå fram när man tredubblar eller till och med fyrdubblar träningsmängden. Och det gör ju också att man får skala av. Man får göra sjukt mycket stora uppoffringar. Som att hänga mindre med vänner, hänga mindre med familj och saker som jag verkligen värdesätter. Och fokusera mer och mer på en själv. Men jag var så här, nu är det allt eller inget. Det är OS Rio som jag satsar allt på liksom. Och då så jag fortsatte köra liksom och återhämtade mig väl okej. Men jag var där i liksom källan länge och det var tufft för att tiden blev ju bara mer och mer knapp. Och liksom först körde jag mig in i vägen en gång och sen så trodde jag att jag var på uppfart igen och så kom jag på mig själv med kanske in i sista året inför OS också att jag liksom jag hade kört ner mig igen. För de som vet hur träning fungerar så är det så att du bryter ner din kropp, dina muskler, för att sen kunna bygga upp dem och bli starkare. Så din kurva går ju som vågor som i slutändan ska vågorna nå högre än vad det var innan. Och för mig så blev de här vågorna liksom upp och ner och sen så efter en månads träning eller till och med ett halvårs träning så kom jag på mig själv med att vara svagare än vad jag var innan. Och det här är ju bland det tuffaste jag varit med om mentalt. Att ha lagt så mycket tid, energi, kraft, pengar och gjort så otroligt mycket uppoffringar för någonting och fortfarande liksom inte få ut så mycket av det. Men det var bara egentligen bara gasa på mot OS och fortsätta lägga in den sista växeln även fast man var i källaren.
Liksom. För det ska väl också tilläggas att vid det här laget så du hade inte ens en plats till OS.
Nej.
För det, är ju det känns som det är en helt annan historia nästan. Ja. Men värt att nämna liksom att Sverige har per automatik inte en plats i windsurfing på OS.
Mm. Ja, precis. Så att det är nu man tvungen att kvala in. Så man, först ska man kvala in Sverige som nation och när man har gjort det så...
Och det, vem gör det? Det är du som gör det. Det är ingen, ja. Det är inte olympiska kommittén, svenska olympiska kommittén som gör det, utan det är du som får göra det. Genom att leverera resultat.
Precis, tävlingsresultat. Mm. Och sen när du har en nationsplats i Sverige, då ska SOK, alltså svenska olympiska kommittén, välja om du ska få bli skickad eller inte.
Och du fixar den plats.
Precis, så det slutade med att jag fixade en plats, även fast jag var helt paj nu när jag kollade tillbaka. Då intalade jag mig själv att jag funkade. Men min mage var helt förstörd. Jag sov knappt på natten. Det funkade för att jag hade det här drivet fortfarande. Och jag njöt av vad jag fick göra. Men jag blev inte starkare. Men i alla fall, så jag lyckades kvala in Sverige till OS. Men så slutade med att svenska olympiska kommittén var så här: nej, du har inte chans att ta medalj på OS och därför kommer vi inte skicka dig. Och då var det också liksom så här: shit.
För det var den första svenska OS-platsen på 16 år eller något sånt. Innan windsurfing. Men hur kändes det då? Hur kändes det på slutet?
Och då var det också så här, det var ju hittills i mitt liv var det nog en av de största vägskälen eller liksom slagen i skallen eller vad man nu vill kalla det. Liksom. Man har satsat, man har gjort extremt mycket uppoffringar. Man har satsat hjärnet i 5 års tid. All sina pengar och tid och allting som man kan.
Allt sitt hår.
Ja, precis. Allt sitt hår som man lämnade i Kina. Och sen så funkar det inte. Och då så kom tankarna liksom så här, ja, då har man wasted 5 år på sitt liv ungefär.
Mm. Vad var det så du tänkte då?
Tankarna gick sjukt virvelvindaktigt. Mm. Det var allt möjligt som kom in i huvudet, men man mådde ju inte bra. Det var ju liksom så här, shit, vad man försökte reflektera och skriva ner och liksom så här. Men det var ju i alla fall under en tid som man liksom ifrågasatte och varför man hade gjort det och ja, det var snurrigt helt enkelt.
Mm. Men vem blev du sen på andra sidan liksom när du tog dig igenom det där? Det måste ju bli som någon slags antiklimax då liksom, att det bara hopp, vad händer nu då liksom? Vad var det som väntade på andra sidan?
Och det som hände för mig som var det magiska i det hela, det var att jag insåg, det var liksom the turning point var när jag insåg så här: okej, jag har satsat allt och gjort mycket uppoffringar. Men för det första så har jag alltid njutit av resan. Så att ingen tid egentligen förlorad på grund av det. För jag har haft kul och jag har mått bra. Även om jag liksom inte blev starkare och det blev en ganska jobbig stress mot sista slutspurten mot Rio, mot OS. Så har det varit bra. Och man började titta på så här, vad har jag gett mig egentligen? Jo, jag har faktiskt lärt mig att prata spanska flytande. Jag pratar mycket bättre engelska nu än vad jag gjorde innan. Jag har vänner över hela världen. Alla de utmaningar, allt det som har hänt med att få resa och få vara den här vindsurfarentreprenören jag startade. Jag startade ett eget företag som säljer vindsurfingutrustning som jag har skött vid sidan om det här. Alltså jag hade ju skills och lärt mig mer än enligt mig någon annan högskoleutbildning skulle kunna lära mig by far. Och det här gjorde ju sen att man kände sig som största vinnaren. Man bara, jag känner mig som en vinnare. Och det här är ganska svårt att förklara för människor som inte är insatta i det. Liksom att man liksom, man, för folk ja, men det var självklart jobbigt, men när man kom till den här insikten, då var det så här, allt kändes lättsamt och det gjorde att man hade den här psykologiska rustningen som vi pratade om tidigare hade bara dubblerats. Och man kände, bring it on, next challenge, nu kör vi, nu är jag redo. Vilket var också en otroligt häftig känsla. Och så en annan grej som var väldigt essentiell i just det här var att mitt mål var ju alltid att bli den här förebilden. Mm. Och att få positivt påverka andra människor. Och jag menar, ja, jag skulle kunna göra det med en OS-guldmedalj i handen, men det är inte nödvändigt. Så att nu var det ju bara ändra riktning lite grann. Mm. Och frågan är, ja, men då pausar jag lite vindsurfingen nu för att återhämta mig. Och sen så gör jag någonting annat så där jag kan få utväxling för mina talanger. Ja, och då så kom den här idén med Chasing the Element som vi kanske ska snacka lite mer om sen.
Precis. Vi kan komma in på det nu.
Ja, vi kan komma in på det nu då.
Hur föddes Chasing the Elements?
Och det var ju i det skedet när man insåg att liksom, fan, jag vill fortsätta att följa mitt hjärta och följa mina passioner, det jag älskar, och jag vill göra det och jag vill hjälpa och inspirera andra längs den vägen. Det är egentligen typ mitt livsmantra. Det är det jag vill göra, det tycker jag är det häftigaste som finns. Så den största drömmen då var att få åka till Nordnorge, som verkade och som också var nu i efterhand det häftigaste stället som jag någonsin sett, och få göra alla möjliga olika typer av äventyrssporter och få göra det med människor som är likasinnande. Det var drömmen. Och då så kom jag och Sam Sill, som var min träningspartner då, på idén med Chasing the Elements, att vi skulle ta med oss människor som var proffs inom de olika elementen i naturen och även ta med oss amatörer eller entusiaster som vi kallar dem, som får prova på sporterna, och göra en film som går ut på att inspirera människor att komma ut i naturen, för att det är där jag i alla fall personligen får all min drivkraft ifrån.
Och det är ju Boy Nature,
precis. Så det var det som Chasing the Elements gick ut på. Vi ville inspirera, vi tycker att människor sitter för mycket inne, och vi tror att om folk kan komma ut i naturen och få uppleva det, så kommer de må bättre och de kommer få en starkare connection och relation till naturen, och därför så kommer de också bry sig mer om den. Och det är någonting som ligger väldigt nära mitt hjärta, miljön och naturen. Alltså, och det är massa skit egentligen som håller på att hända ute i vår miljö nu. Mm. Och jag tycker personligen att det är folk gör för lite. Folk tar inte någon action. Och då så har det väl lett till att man tänker, varför är det så? Och kommer fram till att, ja, men folk har inte tillräckligt stark relation till naturen. Man pratar om att Östersjön håller på att liksom gå under i princip. Om man kollar under ytan så liksom ställen där...
Världens mest förorenade hav.
Precis. Och det är ingen som bryr sig om det. För att de kanske inte har den starka relationen till det. Eller, det finns folk som bryr sig om det. Det ska jag verkligen påpeka, att det finns många eldsjälar som gör det. Men nu har jag dragit ut mig långt här igen på kanten. Men min poäng är i alla fall att om man kan stärka människors relation till naturen, så kan man också stärka deras miljömedvetenhet. Och med också förebilder som är medvetna om naturen, gör det med en respekt för miljön.
Som inte vivar ner rutan och ger fuck you-fingret till dig eller till naturen.
Precis.
en stor del av Chasing the Elements är ju filmprojekt. Och det här var ju någonting vi snackade med på vår fika. Om du jämför liksom den här typen av film och den här typen av filmer där man pratar om wow-effekten. Mm. Hur tänker du kring den typen av film ni vill göra och den här typen av filmer som man brukar se på? När det är så här, en person som kastar sig utifrån ett 60 grader brant spine face och bara kör skidorna nerför riggarna och sådär.
Mm. Alltså det vi tänker oss är att generellt så finns det så här actionsportfilmer. Och sen så finns det filmer som har en väldigt bra story som gör att liksom, det är storyn som gör att det är intressant. Och i actionsportfilmer så kan man snacka om en wow-effekt. Det blir en stark wow-effekt. Och det gör att det är intressant. Men du får ingen riktig relation till det. Och generellt så anser vi som ligger bakom Chasing the Elements att actionsportfilmer är svåra att relatera till idag. För att de gör så otroligt extrema grejer. Och det leder till att du, det är så här, wow, det är jättehäftigt, men jag känner inte, jag skulle aldrig kunna göra någonting liknande själv. Och det gör ju att liksom, det händer inte så mycket. Och du blir inte så, så där jätteinspirerad kanske.
Det blir en åskådare. Man blir bara, man känner sig verkligen som en åskådare. Kanske på ett sätt, man kanske känner sig ännu mer distanserad ifrån de här miljöerna än vad man skulle kunna göra.
Precis. Det skulle man kunna, det skulle man kunna säga, verkligen. Så att med det sagt, så det vi ville göra med Chasing the Elements, det var att göra en film där vi kan skapa mycket wow-effekt. Så det är häftigt. För det behöver du för att folk ska vara intresserade av att se det. För ingen wow-effekt så är det inte så värst intressant. Men också en stark story och en relation. Och som gör att vanliga personer som har ett 9-5 jobb också kan känna att wow, det där liksom, relatera till det och känna vart skulle, det där kanske jag också skulle kunna göra. Och där kom idén med att ha proffsen och att amatörerna eller entusiasterna skulle få prova på de här sporten och hänga med, och att den här gruppen människor skulle skapa en, det skulle bli lite som ett socialt experiment och göra en expedition, resa från A till B, som i vårt fall var från gränsen på polcirkeln längs kusten till toppen av Europa i Norge då.
Var någonstans befinner sig i det här projektet nu?
Nu så har vi har gjort resan med hela vårt fantastiska crew, och vi har en vi har helt sjukt mycket filmmaterial och fotomaterial, så vi håller på att klippa filmen, och sen så kommer vi att släppa den på, vi har förhoppningsvis en riktigt, riktigt nice plattform, så jag kan inte avslöja för mycket än. Men troligtvis, eller det kommer helt klart att bli en fotoutställning och någonstans där vi visar filmen. Vart exakt kan jag inte riktigt säga än, men förhoppningsvis blir det på typ mitt drömställe i världen. Och det vi vill göra, vi vill ju inspirera människor att komma ut i naturen. Vi kan göra bara en film och hoppas på att folk ska bli inspirerade och gå ut självmant. Men det vi vill göra är att verkligen konkret få ut människor i naturen också. Så att det som är vår vision nu är att bygga en plattform där vi kan visa filmen, vi kan visa upp våra bilder på en fotoutställning, och faktiskt konkret bjuda in människor, prata med dem, connecta med människorna och faktiskt ta ut dem i naturen, så att de får prova på och testa och liksom visa det härliga som naturen har att erbjuda för folk som kanske inte annars skulle kunna komma ut. Som till exempel nyanlända svenskar och unga barn och så vidare. För problemet idag är att generellt sitter folk lite för mycket framför dator, tv, telefon, inomhus, i det bekväma, istället för att komma ut. Och jag förespråkar inte att man ska helt lämna liksom det sköna med all komfort som vi har i vårt samhälle idag. Snarare lägga till en liten extra krydda av att komma ut och som ett komplement till allt annat. För att må bra. Alltså, alla som gör det vet att det är grymt. Du mår bra, du tänker klarare. Och sådär.
Vad är visionen då för Chasing the Elements, som du får skissa lite fritt på?
Vad visionen är för Chasing the Elements? Visionen med Chasing the Elements är att inspirera så mycket människor som möjligt att komma ut i naturen. Kort och gott. Och det är av två anledningar. Nummer ett, folk ska må bra. Du andas frisk luft, tänker klarare, fokuserar bättre och så vidare. nummer två, få den här relationen till naturen och därför bryr du mer om den. Och alltså skapa ett större miljömedvetenhet på sikt. Och för Chasing the Elements så vore det häftigt att skapa en plattform, om man tänker sig, nu ska jag se hur jag ska förklara det, men en plattform där man kan ha ett produktionsbolag till exempel som en inspirationskälla, och sen så vidare har man liksom, du har inspirationskällan där du gör häftig content som folk kan bli inspirerade av, med förebilder som faktiskt förespråkar och respekterar miljön, och sen så har du en plattform för att folk ska få hänga med på typ det äventyr och få göra det själv, och man har clinics, man har föreläsningar, man håller det äventyr liksom för att folk ska få komma ut.
En rörelse helt enkelt. Ja. En movement.
En movement.
Vad har du för visioner för dig själv då? Dina egna drömmar och mål nu? Så här 5-10 år från nu?
5-10 år från nu? Alltså jag tror väldigt mycket från där jag står nu, så tror jag mycket på att på insidan ut. Alltså se till att fixa upp dig själv först, lösa alla dina egna problem, för när du är, alltså det är en ständig utveckling hela tiden själv, så ser jag i alla fall mig själv. Jag vill alltid fortsätta utvecklas, men jag skulle vilja fokusera lite mer på mig själv nu än vad jag har gjort på, alltså på liksom så här, vad är det egentligen jag vill skapa exakt här. Jag har ganska klara tankar, men jag skulle ändå vilja shapea det tydligare på ett lite lugnare sätt än vi gjort tidigare, för nu har det varit en jävla hets med OS och sen med Chasing the Elements som jag bara slängde mig in i direkt efter. Jag skulle behöva lite tid att liksom fundera på vad det är egentligen jag vill göra. Men sen om man tar 5-10 år så skulle jag vilja, så vill jag jobba med människor och inspirera folk att komma ut i naturen generellt. Och jag vill få människor att connecta med sig själv och connecta med andra och med den här jorden som vi alla liksom delar. För jag tycker att det är det som saknas mest i samhället idag. Connection. Folk snackar om connection till wifi, men jag tycker att det är liksom den sanna connectionen är till dig själv, till dina människor, det och till naturen. Och jag tycker det är det som är typ det absolut viktigaste, anser jag, för människor. Och det är det som vi liksom lever för. Med alla sociala medier och sånt som vi har idag, så är det, så blir det ju lätt att man missar det. Och man hela tiden bara fokuserar på att
man lever inte i ögonblicket längre, utan man på något sätt drömmer sig bort i någon annans liv på något sätt.
Ja, man ska vara så, och man ska vara så på något sätt.
Vad tror du om framtiden för windsurfing då?
Om framtiden för windsurfing? Only time will tell. Nej, men jag tycker windsurfing har potential att bli en folksport igen. Absolut. Eller tänker du framtiden för min egen windsurfing? Eller för...
Ja, det också. Först så tänkte jag nog liksom
windsurfing
som fenomen. Så att nu har du det här cold water, alltså surfing i kallt vatten här. Surfing i Sverige och Norge har ju blivit mer och mer poppis liksom. Mm. Och du har SUP och sådär. Som är också väldigt, väldigt populärt nu och kommer väldigt mycket. Finns det någon plats för windsurfingen också nu att göra någon slags comeback?
Ja, det finns det skulle jag säga. Jag förespråkar ju liksom, folk tror, ser mig som windsurfare och tycker att det är det enda jag gör, för det är typ det enda jag har gjort i och för sig. Men jag förespråkar ju alla sporter som är att komma ut och pusha sin egen comfort zone. Och jag är ganska säker på att det har varit en kultur nu där folk har börjat, det har varit den här träningshetsen, folk ska börja gymma och liksom se bra ut, muskulära, fitta, strong is the new sexy liksom. Och jag är ganska säker på att folk kommer fatta att det här med att träna i gym och springa på hamsterhjul är inte så jäkla coolt och inte så jävla nice. Det som man mår bäst av, det är ju att få vara ute bland sköna människor i naturen. Mm. Så jag tror att sådana träningsformer kommer helt garanterat växa mer och mer. Och det jag vill göra med chasing, om man går tillbaka till det, är bara att få det att hända snabbare egentligen.
Mm. Och din egen windsurfing då?
Min egen windsurfing, just nu så ligger den på is, min satsning. Och det handlar ju, för mig handlar det om att hitta ett sätt där jag kan få liksom leva ut mina talanger och på så sätt få liksom påverka människor till det positiva, att må bättre. Först tänkte jag att det var windsurfing, men nu så lutar jag faktiskt mer åt att det är att vara en inspiratör och en äventyrare och få skapa sådana grejer som vi gjorde med chasing. För det har visat sig att jag har ganska mycket talang för det, för det lyckades jag lösa rätt snabbt. Och det var sjukt kul också.
Apropå att ligga på is, jag såg du la upp för bara någon dag sedan, la upp ett klipp när du hoppade ner i ett uppsågat hål i isen och dök under isen till ett annat hål. Mm. Jag tror att Staffan har skvallrat någonting också om att det är din nya grej det här med att hålla på och bada i kallt vatten och så.
Ja, det är grymt. Det är riktigt, riktigt nice faktiskt.
Vad gjorde du? Det var ett litet kort fridykningsklipp. Klipp, precis.
Ja, verkligen. Det är så här, som sagt, alla sätt att få komma ut i naturen för mig och att liksom få pusha min egen comfort zone. Och nu har jag pushat den under ganska lång tid, så den ligger ganska långt bort, alltså om man jämför med kanske många andra. Så att jag och min bästa kompis Gurra, vi gick ut på isen, sågade två hål och satte upp en parkbänk. Och sen så hoppade jag i, dök i det ena hålet, simmade under isen typ 30 meter och sen kom upp på andra sidan. Just med kallvatten, som är min nya grej, är ju för att när kroppen kommer i kallvattnet också, så händer någonting jäkligt häftigt i kroppen. Du får ett adrenalinpåslag och ditt kortisolnivå sjunker, vilket gör att du känner dig helt i fokus. Det blir en väldigt så här nice, typ nästan meditativ upplevelse. Plus att det är jättebra för många andra anledningar. Du stärker liksom blodtillförseln i din kropp. Och så nu gör jag det ganska regelbundet, badar i isbad. Bara för att stärka immunförsvaret och alla grymma positiva effekter som det får.
Har du någonting du vill tillägga?
Någonting jag vill tillägga.
Behöver vi säga någonting om vad man ska följa om man vill följa Chasing the Elements, eller projektet med Chasing the Elements? Vad ska man vända sig då? Det finns Facebook-sidor, det finns Instagram-konto, precis. Finns det hemsida?
Ja, chasingtheelements.com. Och sen så sociala medier, där är vi mest aktiva. Chasing the Elements på Instagram och facebook.com/chasingtheelements.
Och filmen kommer att komma någon gång i vår.
Ja, vi kommer släppa den i slutet på april, som det ser ut nu. Om vi får till det.
Ja. Mäktigt. Adam Holm, tack så jättemycket.
Tack själv, Magnus. Jättekul att jag fick komma hit.
Podcasten Husky finns även på Twitter, Facebook och Instagram. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och nya Holiday Club Åre. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.